Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi får samla in pengar till det vi tror är ditt verk. Vi tror att den här församlingen på den här platsen som tjänat här i 100 år. Vi tror att du är aktuell idag för människor och vi vill sprida ditt ord till människor här i vår närhet. Låt pengarna få vara till välsignelse och nytta. Och tack att vi får tjäna dig på olika sätt och på ett väldigt tydligt sätt genom att ge av det som ytterst sett är dina pengar, dina resurser. Vi ber i Jesu namn. Amen. Följ med mig till Lukas kapitel 19, vers 28 till 40. Lukas 19. Du kan följa med här på väggen. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg 2 av lärjungarna och sa: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sade de som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Och då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sade då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Vi kommer in i texten då det är dags för den stora påskhögtiden i Jerusalem. Och Jesus och hans lärjungar, de har vandrat en lång sträcka för att vara med på de här festligheterna. De har vandrat från det låglänta Jeriko. Och de har vandrat genom Judéns öken. Och så en mödosam färd till sist som går uppåt och uppåt. Och när de äntligen närmar sig Olivberget så kan de äntligen pusta ut. Nu är det ingen damm i öken längre. Utan Jerusalem, den heliga staden, ligger där vid deras fötter. Det är grönska, det är växtlighet, det är fantastiskt vackert. Särskilt nu på våren. Jesus, han är bara en av många pilgrimer som färdas till Jerusalem. Som vallfärdar till Jerusalem över påsken. Men han har valt den här tidpunkten med stor omsorg. Nu är det nämligen dags att inte bara tala om Guds rike utan även förkroppsliga det. Alltså här börjar den mödosamma vägen till korset för Jesus. Och likheterna mellan Jesu uppdrag som han nu ska gå in i och den judiska påskens innebörd, de likheterna är slående. För Gud ska nu genom Jesus hela och rädda världen. Och det påminner om hur Gud en gång räddade Israels folk ur Egypten. Alla ondskans och dödens krafter kommer nu motarbeta Jesus. Och det påminner om hur farao och egyptierna försökte hindra israeliterna att lämna sitt land för något bättre. Alltså det är uttåget ur Egypten som judarna firar under påsken. Och nu är det dags för Guds nya uttåg. Nu är det dags för Guds nya påsk. Och det är Jesus som kommer med allt detta. Och ingenting kan stoppa honom nu. Då de nu är framme i Jerusalem så ska Jesus offentligt visa vem han är och vad han vill. Även om knappt någon förstår det. Så likt en kung, läser vi här, rider Jesus in i staden på en åsna. Och Jesu efterföljare är inte så lite stolta över att få vara med. De sjunger för full hals, som om en kung är på väg att krönas. Och de sjunger den psalm som vi fick höra i början av gudstjänsten som Inger läste. Psalm 118, de sjunger: välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Den här psalmen sjöng man ofta som pilgrim till Jerusalem. En sång om seger och tacksamhet till Gud. En Gud som besegrar fiender och kommer med sitt rike. Och folket runt omkring, inklusive Jesu närmaste efterföljare, lärjungarna, de tror att Jesus rider in i Jerusalem för att nu befria Israel från romarrikets förtryck. Här kommer vårt folks befriare. Men Jesus, han har en annan väg att gå. Ja visst, Jesus ser själv den här stunden som en form av kröning. Jesus är en sorts kung, en räddare. Men det Jesus här vet, som ingen kan ana, är att kungariket som judarna väntar på inte bara gäller dem. Det gäller inte bara ett folkslag, det gäller hela världen. Det handlar inte om politiskt lugn och fred på en specifik plats. Mer än så. Jesu uppdrag är att ge möjlighet för hela mänskligheten att leva med Gud. Med hans kärlek och kraft inom sig. Försök se det framför dig. Försök föreställa dig Jesus när han rider in i Jerusalem för att möta uppdraget. Han hör sångerna som sjungs. Han ser allas glada och förväntansfulla ansikten. Och samtidigt vet han ju precis vad som ska ske härnäst. Han vet att det är några dagar kvar tills de jublande folkmassorna har försvunnit. Han vet att till och med hans närmaste vänner kommer lämna honom ensam. Det här är en sorglig och ödesmättad åsnefärd. Och den ska inte bara handla om att leva för att visa mänskligheten vem Gud är, utan också dö och uppstå igen för att visa människan vägen till Gud. En sorglig och ödesmättad åsnefärd. Jag är inte så äventyrlig av mig så att jag har provat bungee jump. Är det någon som har gjort det? Är det någon som har fått det i 50-årspresent eller dylikt? En? Är det några? Räck upp en hand. Vilka har provat bungee jump? Två? Ja. Jag vet inte om jag ska gratulera er eller vad jag ska göra. För alla er som sitter som frågetecken just nu, kanske finns det någon som inte vet vad bungee jumping går ut på. Det går alltså ut på att kasta sig ut från hög höjd med ett starkt gummiband förhoppningsvis fäst vid fötterna, så att man liksom studsar upp igen innan man når marken. Det här utövas ofta från broar eller höga lyftkranar. Och jag läste att det högsta hoppet i världen utsett av Guinness rekordbok var från en bro i Sydafrika från 216 meters höjd. Och för alla de som söker en adrenalinkick så räcker ju ett sånt här hopp rätt så långt. Men det finns de som söker ännu mer spänning än så här. Och de har nu ett nytt alternativ. Jag läste om ett företag som erbjöd den minst sagt spännande upplevelsen att bli kidnappad utan förvarning. Det här är en ny affärsidé som är alldeles sann. Den har uppstått i Frankrike. Idén går ut på att deltagaren, som då behöver ha en hel del pengar, blir kidnappad som ett överraskningsmoment. Det kan vara då man går ut från en restaurang eller en affär eller lämnar hemmet. Och dessa frivilliga offer kan då välja olika kidnappningspaket med olika tillval, som lösensummor, möjligheter att fly och även helikopterjakt för att någonstans kunna bli funnen igen. För mig är det här fullständigt absurt. 900 euro är priset för det enklaste kidnappningspaketet. Så alla ni som söker spänning, nu vet ni vad ni kan jaga efter. Åk till Frankrike och prova. Alltså för mig är det här ett extremt exempel på hur människan alltid rastlöst söker efter någonting mer i livet. Jag tror jag vågar dra så pass höga växlar på detta. Alltså, vi söker alltid någonting som ska ge oss upplevelser. Och för den som har varit med om en stark upplevelse, så behöver man med om en ännu starkare upplevelse. I alla tider har vi människor haft det här mönstret i oss. Vi har liksom försökt söka efter kickarna. Och vi tror att vi på egen hand behöver ordna lite ljus i ett annars kompakt mörker. Och de här ljusstrålarna som vi letar efter, som ska lysa upp livets ofta mörka färd, det kan vara en stark upplevelse som ett bungee jump hopp eller frivillig kidnappning. Men det kan väl kanske snarare i våra fall lite oftare vara enkel förströelse. En kväll i soffan framför tvn efter en hektisk arbetsvecka. Att äga saker, skaffa sig saker. Det kan handla om maktpositioner. Vi har alla våra sätt att försöka lysa upp livet. Likt ett fyrverkeri, men så strax blir det ju mörkt igen. Och så bara fortsätter jakten, den rastlösa jakten. Efter ljus och efter mening. Andlighet kan ju som värst ha samma funktion. Andlighet är som värst en av många andra saker som lindrar lite smärta och som ger lite ljusglimtar i mörkret. Och Jesus hade den funktionen för folkmassan som hyllade honom, men de följde honom inte på riktigt. Alla lämnade Jesus då vägen blev svår och obekväm. Det ska vi upptäcka i stilla veckan. Och då undrar jag, har Jesus den funktionen också för mig? Har Jesus den funktionen också för dig? Frågan som den här bibelberättelsen ställer till mig är du redo, Robert Eriksson, att följa Jesus hela vägen till korset? Eller följer du honom bara så länge han uppfyller det du hoppas på och längtar efter? Så länge han ger lite ljusglimtar i mörkret. Gör du som folket, sjunger sånger av tacksamhet så länge Jesus är den du vill att han ska vara. Och gör det du vill att han ska göra. Idag på palmsöndagen är det rätt dag att fråga sig, är du och jag redo att följa Jesus hela vägen, hela vandringen till korset? Är vi redo att följa honom även om merparten av folkmassan försvunnit? Alltså även om ingen annan i vår närhet önskar ta Jesu ord på allvar? Jag tänker att så länge vi följer Jesus för att han ska uppfylla det vi hoppas på och längtar efter, så kommer vi förr eller senare bli besvikna. För det är inte en tillräckligt stor dröm att leva för. Då blir ju kristen tro bara en av många andra saker som lindrar smärta och ger lite ljusglimtar i mörkret. Men Jesus, han rider ju in i Jerusalem med en dröm, en vision om ett liv som är värt att både leva och också dö för. Och det är en stor dröm. Jesus ska snart förkroppsliga, visa på att han är den enda som kan ge bestående ljus i livet. Han ska förkroppsliga genom sin död och uppståndelse att han är den som först och främst kan få sprida sitt ljus över allt i våra liv. Och då han får sprida sitt ljus över allt det som är våra liv, Då behöver vi inte fyrverkerierna längre. Då upphör livet att bli det där rastlösa sökandet efter korta små ljusglimtar i ett annars kompakt mörker. Då Jesus först får lysa upp mitt liv, så kan jag sen njuta av allt det goda som Gud ger. Som bungee jumping, eller kanske hellre i mitt fall goda vänner, eller mitt arbete. Då Jesus först får lysa upp mitt liv, då hamnar allt annat på sin rätta plats. Ni ska få ett citat ifrån en bok av en författare som heter Magnus Malm. Han har skrivit en bok för något år sedan som heter Ett hjärta större än världen. Han säger så här: att börja följa Jesus är som att ställa sig i solen. Hela mitt liv och allt skapat belyses av ett ljus som ger liv och mening, sammanhang och riktning. Och det handlar om något väldigt mycket mer än ett svagt flämtande ljus, även om det ofta börjar just så. Jesus talar om att hans lärjungar är världens ljus. Ord att reflektera över. Vi kan ändå släcka dessa ord nu. Det här är Jesu kallelse till oss. Jesus vet att vi är skapade sådana att vi måste ha en tillräckligt stor dröm att leva för. Vi är inte skapta för att leva självupptaget och försöka skaffa lite ljusglimtar för att fördriva mörkret. Det är snarare förödande, inte bara för dig och mig, utan för grupper av folkslag, för nationer. Alltså en tro som bara är till för min egen upplysning kan aldrig leda till ett meningsfullt liv. Det spelar ingen roll om det är genom fantastiska känslorus, karismatiskt så det förslår, eller om det är genom stilla meditation och bön. Det finns en större dröm, och vi fick det citatet här. Det kan få handla om att ställa sig i ljuset. Alltså det handlar egentligen inte om prestation. Det handlar inte alls om prestation. Det handlar om att få bli så upplyst av Jesus själv att vi sedan får vara ljus i en mörk värld. Och jag vet att det här är väldigt stora ord som jag slänger mig med just nu. Vare sig mitt eller ditt vardagsliv lever upp till denna vackra dröm. Trots att det inte handlar om vår prestation, så lever vi inte upp till den här drömmen. Ofta är vår tro inriktad på fyrverkerierna, för det är så vi har lärt oss att livet fungerar i vårt samhälle. Men då tänker jag, desto viktigare då att sikta på den där drömmen, att se vad innebär den, att fördjupa sig i Jesus stora dröm och vision. Vi vill ju vara på väg, och därför tror jag vi kan våga fråga oss idag: varför är det så här? Varför är vår tro ofta inriktad på oss själva, på det vi hoppas på det vi längtar efter? Det finns många svar på den frågan, men ett svar är just det samhälle som du och jag är uppvuxna i och är en del av. Västerländsk individualism är ett ord för vårt samhälle. Alltså, hela vårt samhälle kretsar ju kring att skaffa sig lite ljus i mörkret. Genom upplevelser, genom relationer, genom status, genom makt, genom boende och också andlighet. Alltså, vår tro blir ofta som en spegel av samhället. Och då är frågan: vad finns det för alternativ till detta då? Att vara en del av det västerländska individualistiska samhället. Ja, den andra vägen, om att helt och fullt ta del av det här samhället är en väg, så skulle väl den andra vägen kunna vara att protestera mot detta system. Kanske liera sig med någon religion som fördömer hela västvärlden till exempel. Det skulle vara ett alternativ. Eller gå in och aktivera sig i en politisk riktning som också fördömer hela västvärlden. Jag tror det finns en bättre väg. Jag tror det finns en tredje väg. Jesus visar oss en tredje väg. Och det är just att följa honom. Alltså att följa Jesus, att vara kristen, det är inte att gå sin egen väg som är normen i vårt samhälle. Men det är inte heller att ansluta sig till ett religiöst eller politiskt system som protesterar mot allt och alla. Att följa Jesus är någonting mycket större. Det är att gå in i en relation till Jesus själv. Det här är något dynamiskt, något som rör på sig, något spännande. Jag börjar följa en person som älskar mig och vill mig väl. Gud har ju skapat oss till sin avbild. Han vill inte utplåna dem vi är, tvärtom. Han vill visa oss vägen till ett meningsfullt liv. Och det livet handlar ju om att bli mer intresserad av vad Jesus har tänkt och önskar göra i den här världen, snarare än vad jag har tänkt och önskar göra i den här världen. Jesus sa: jag är världens ljus. Alltså, kom till mig, ställ er i mitt ljus. Och så kommer då följden av detta: ni är världens ljus. Jag är världens ljus, sa Jesus. Han sa: ni är världens ljus. En stor dröm. En person som kallar på dig och mig, som älskar dig och mig och vill oss väl. Den här vandringen, den är svår. Och i den vandringen behöver vi varandra. Vi behöver församlingen. Och därför tänker jag att det är en sån skatt att få ta emot nya medlemmar. Det visar på att vi behöver vara många i olika åldrar med olika erfarenheter som kan hjälpa varandra att följa Jesus. För då man någon gång försöker, så märker man att det är en oerhörd utmaning, att det är oerhört svårt och att det ofta handlar om att göra tvärt emot vad andra människor gör. Och vägen till korset som vi börjar följa nu, det var en svår väg för Jesus. Och jag tänker så här: behöver inte vi gå i närkamp med detta obekväma faktum och till och med säga det rent ut till varandra och till vänner runt omkring oss som ännu inte är kristna, att följa Jesus är svårt. Därför behöver vi varandra. Därför behöver vi församlingen. Än en gång, de flesta budskap som du och jag hör en vanlig vecka, de går ut på att göra livet så bekvämt som möjligt för oss. Jesu kallelse, och det är just därför han rider in i Jerusalem, Jesu kallelse går åt motsatt håll. Det handlar om att inte bli bekväm och fly undan människors behov. Det handlar om att vägra bli okänslig och hård. Och så svika den här världens behov. Det handlar om att istället bli mer generös, mer kärleksfull och därmed en friare människa. Och kanske är det just det här också som inte bara är svårt med Jesu budskap, utan som är så tilltalande med Jesu budskap. Alltså hans syn på livet suger musten ur oss, kräver vårt engagemang. Och det finns mycket få människor i vårt samhälle idag som överhuvudtaget upplever att det finns något att leva för. Och jag tror det är detta som oerhört många människor längtar efter, men inte vet om att de längtar efter. Någonting som kräver att vi tar ett kliv framåt, blir mer fokuserade, någonting som tar fram det bästa i oss. Jag tror vi alla, samtidigt som vi skyr Jesu utmaning, så på djupet längtar efter Jesu utmaning. Att följa Jesus är svårt. Men vad har vi för alternativ än att leva i en relation med honom som skapade oss, som inte bara levde för vår skull utan också dog och uppstod för vår skull, och som har allt att ge oss? För den här världen är en hård slavdrivare. Den kräver vårt ständiga engagemang genom prestation. Jesus kallar oss att istället titta på honom, att släppa blicken från oss själva och se honom för ett tag. Vilken befrielse det är och att efter att ha fått stå i Jesu ljus, ta emot av hans kärlek, sedan gå vidare med honom i ett liv som vi inte kan veta så mycket om, men som vi vet blir djupt meningsfullt. Vad kan vara bättre än det? Och det vill jag till sist säga än en gång, det är en gåva att ta emot. Än en gång, det handlar om att ställa sig i Jesu närvaro, att placera sig i ljuset. Och då han får sprida sitt ljus över mitt liv, över allt i mitt liv, både det jag är stolt över och det jag vill dölja, ja, då behöver jag inte fyrverkerierna längre. Då upphör livet att bli ett rastlöst sökande efter ljusglimtar i mörkret. Då Jesus får lysa upp mitt liv, så får jag ta del av liv och mening och sammanhang och riktning. Och antagligen kommer du och jag hela livet söka efter de där ljusglimtarna ändå. Det är så vårt samhälle är. Det finns så djupt inom oss. Men jag tänker att vi kan alltid återvända till honom, till Jesus och hans bestående ljus. Och jag tänker också att ju oftare vi kommer till honom, ju mer givet blir det att välja honom först. Välja bort ljusglimtarna till förmån för Jesu underbara bestående ljus. Och nu så får du och jag en sådan möjlighet. Nu får du och jag tillfälle att ställa oss i ljuset en stund. Vi ska sjunga några sånger. Och att bara där du sitter eller står sjunga en sång, det kan vara ditt sätt idag att närma dig Jesus. Men vi öppnar samtidigt med att vi börjar sjunga vår förbönsplats, där du kan få tända ett ljus som en symbol att du önskar att Jesus ska lysa upp ditt liv eller någon annan människas liv. Ja, det är också ett sätt att närma sig Jesus, att tända ett ljus. Vi har förebedjare som sitter på den allra första stolsraden här framme. Två förebedjare som sitter på den allra första stolsraden, som gärna vill be för dig och din vandring med Jesus. Då kan du sätta dig där innan eller efter du har tänt ditt ljus, eller gå direkt dit. Det är också ett bra sätt att närma sig Jesus, för han vill samtala med oss var och en. Och vi har suttit ner väldigt mycket nu, så medan jag ber en bön tillsammans med er, låt oss stå upp och be den bönen tillsammans. Och sen under första sången, låt oss stå kvar för alla de som enkelt vill kunna gå fram till förbönsplatsen. Sen är du fri att stå eller sitta som du vill. Och orkar du inte stå upp, ska du givetvis sitta kvar. Men låt oss be. Tack Herre för ditt underbara ljus. Tack att vi får gå in i denna stilla vecka, som var allt annat än stilla för dig. Du som red in i Jerusalem för att möta ensamhet och ångest, oro och till sist döden på korset. Och du gjorde det för oss var och en. Tack att det är sant, och tack att du är levande och verksam. Du är här idag. Jag ber att den här stunden ska få vara en stilla stund för oss, då vi får ställa oss i ditt ljus. Med hur än våra liv har sett ut, eller ser ut, eller kommer se ut, så finns det ingen transportsträcka tillbaka till dig. Vi får komma och ställa oss i ditt ljus, och du möter oss samma sekund som vi söker oss till dig. Tack att din nåd och förlåtelse vill omsluta oss i detta nu. Tack att vi får ännu en gång fördjupa vår relation med dig. Och tack att livet inte handlar om oss och vår prestation, utan det handlar om vad du har gjort och vad du vill göra i våra liv. Tack för den livsglädje på djupet som det ger. Tack att vi inte behöver kämpa i ensamhet, utan vi får vandra ihop med en levande person som har all makt i himlen och på jorden, som också kan förlåta och som kan göra allting nytt. Öka vårt hopp att du är värd att inte bara ta emot lite ljusglimtar ifrån då och då, utan att först leva med och leva för. Och tack att du ger oss allt ditt goda. Möt oss i denna stund. I Jesu namn. Amen. Så är du välkommen fram att tända ett ljus, ta emot förbön, eller bara vara kvar i sången och bönen där du står.